Röster.
Dagens programledare är Olof, Roger och Per-Åke.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till Fontänbubbel. Vi sänder som vanligt från Lunds fontänhus. Vi som leder den här podden idag är jag, Roger Klang, och det här är mina kollegor
Per-Åke Jonsson
och Olof Kjellén.
Idag är det den 4 september, det är det va? Och det drar ihop sig till allmänna val i Sverige. Och vi har bjudit in samtliga partier som är representerande i Lunds kommunfullmäktige till valsamtal. Och idag har turen kommit till Miljöpartiet.
Miljöpartiet bildades 1981 som en del av miljö- och fredsrörelsen med en tydlig udd riktad mot kärnkraften, blockpolitiken och den bristande deltagardemokratin. Partiet kom in i riksdagen 1988 men åkte ur redan i valet 1991. 1994 var man dock åter tillbaka i leken och har sedan dess hållit sig kvar i riksdagen, ofta också i maktens korridorer. I Lund fick partiet 9,15% i 2022 års val, men här samarbetar man inte med Socialdemokraterna, vilket man gör på riksnivå. Vad ska gälla framöver? Våra gäster idag är Mette Ivarsson, ledamot i regionsfullmäktige i Skåne, tillika gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden, samt Martin Nilgård, toppkandidat till kommunfullmäktige.
Ja, och vi hälsar våra gäster Mette och Martin välkomna med en stor applåd. Men innan vi går vidare i programmet ska vi lyssna på en låt. Korta frågor. Var är de? Ja, här har vi dem. Förlåt. Det är jag som är snurrig här. Det kan bli så ibland. Kort inledande fråga, kort svar. Mätta. Är du alltid redo?
Absolut. Jag är scoutledare och scouts en barnspel. Så jag är alltid redo. Definitivt.
Okej. Okay, och Martin, kort inledande fråga, kort svar. Kan man bli någonting om man går på Folkuniversitetet?
Man kan bli nästan vad som helst på Folkuniversitetet.
Man kan bli partiledare för kommunpolitikerna i Lund.
Det kan man bli också. Ja.
Men nu ska vi lyssna på en låt.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Testify med gamla goda Rage Against the Machine.
Ja, vi börjar med lite budgetfrågor. Ni säger att ni vill öka psykiatrins budget med 500 miljoner kronor och om ni vill samtidigt vill ni lägga 3 miljarder på kollektivtrafiken. Hur avvägen är det där?
Jag antar att frågan var till mig, eller?
Ja.
Att lägga mer pengar på psykiatrin är nog vårt största vallöfte regionalt. För vi ser att vi har en så ökad psykisk ohälsa i samhället. Det är många, många fler som söker sig och behöver hjälp i psykiatrin av olika skäl. Samtidigt har den delen av budgeten inte ökat över tid. Utan andelen jämfört med somatisk, alltså kroppslig vård, har inte ökat. Så vi ser att det inte liksom är en rimlig fördelning. Så vi vill ha ett lyft inom hela psykiatrin. För vi ser att det är helt orimliga
köer. Men frågan var ju hur ni avväger.
Ja, alltså vi har ingen löften om 3 miljarder regionalt.
Ungefär, detta är väldigt...
Nej, det har vi inte. Utan vi går till val på att vi vill ha ett Sverigekort. Och det är ju nationell politik. Att vi vill ha att man ska kunna åka för en 499 9 säger vi i all regiontrafik i Sverige, men det är ju nationella pengar, inte regionala. Här vill vi ha lite skattesänkningar, eller vet du, lite taxesänkningar, men vi har inga sådana stora regionala löft, utan vi ser att regionerna har, eller Skåne har väldigt, väldigt ont om pengar. Vi behöver mer statliga satsningar på kollektivtrafiken, även om vi styr det med statliga medel. Så att vårt parti nationellt går till val på det.
Okej, då har jag en fråga här. I er budget kan man se plantering av träd för 13 miljoner. Och hur många träd kan planteras i Lund för den summan? Det blir 520 stora träd om det kostar maximalt 25 000 per träd i en storlek mellan 3-5 meter. Det blir 50 träd per kvadratkilometer, alltså 5 träd per 100 kvadratmeter. Får man inte ta bort en väldig massa parkeringsplatser och kommersiella inrättningar? Har ni överskjutit målet?
Det tror jag inte. Alltså vi kommer ju behöva massor av träd i Lund och andra kommuner när klimatförändringarna kommer. Det kommer bli så mycket varmare, det kände vi redan i somras. Då ger träd svalka. Och vi ska ta bort parkeringsplatser.
Ja, det förstår jag om du, att du tycker. Men ska vi då riva lägenheter och så också? För att jag menar,
nej, vi ska inte riva.
Det finns ju redan träd på många ställen i stan och 5 träd till per 100 kvadratmeter.
Ja, men det finns mycket. Det finns ett kommunalt mål som man säger 330-300. Alla ska kunna se 3 träd för var man bor. Det ska vara 30% täckning, krontäckning, och du ska ha högst 300 meter till ett grönområde. Där är vi inte än. Ska vi komma dit så måste vi plantera en massa mer träd.
Alltså det är ju lågt räknat också. Det blir ju många fler träd om det kostar 5 000 till exempel, som du kan göra, eller 2 000 till och med, om det, som allra billigast. Då blir det ju 10 gånger så mycket.
Ja, det låter mycket. Jag har inte räknat exakt på det själv. Jag har inte
det blir en hel skog vi lever i då. Vi lever i en skog.
Då kanske vi byarna, vi som bor utanför Lund, också får lite träd. Det vore ju jättefint.
Det hade varit fint ju, men ja. Det finns mycket träd ute på landet. Så.
Ja, Miljöpartiet föreslår att öka investeringar i överskydd och skyfallsåtgärder.
Översvämning.
Översvämning. Har ni något exempel på vart man ska leda ut överskottsvattnet?
Det var en teknisk fråga. Jag tänkte att det vet nog ingenjörerna som designar det bättre än oss som är politiker och inga tekniska experter. Men att vi behöver rusta samhället för mer extremväder är ju tyvärr en verklighet vi lever i. Och det är ju bättre att förebygga alltid än att hamna i översvämningar. Eller som Martin lyfte, det är ju verkligen en realitet att det börjar bli för varmt och att vi måste skapa städer som är svalare helt enkelt. Menar, då är det ju alltid bättre att göra de här åtgärderna tidigt, så vi vill rusta för det.
Fast vi har väl samtidigt mycket bättre. Så när jag växte upp på 90-talet så var det ju mycket, i regel mycket svårare att hålla luftkvaliteten. När värmeböljor kom så fick man leva med att det var 28 grader varmt i helt vanliga liksom i villor. Men nu idag finns det mycket bättre förutsättningar. Så det finns ju redan mycket, mycket bättre luftkonditionering idag samtidigt. Så
det finns, samtidigt dör ju fler och fler människor av värme nu. Det har vi sett runt om i Europa och det händer också i Sverige när värmeböljorna pikar.
Och då är det fråga om torka för det mesta. Alltså värmeböljor och torka hänger ihop. Och inte översvämning. Så hur tänker ni där då? Varför förbereda för översvämning om det är torka?
Klimatförändringarna kommer ju leda till både och.
Hur vet man det?
För det säger forskarna.
Okej. Okay. Säger forskarna det så köper vi det. Ja.
Vi lyssnar väldigt mycket på forskarna. Det är väl det som gör vårt parti unikt, skulle jag säga.
Ja, det skulle nog inte för Nya Lund hålla med om.
Men det har ju också varit mer frekvent om man ser i Europa med stora, stora översvämningar och stormar att det kommer. Alltså, den typen av stormar har ju alltid hänt historiskt, men de kommer mer frekvent nu med tätare intervall. Så att det som förr kanske var ett 100-årsregn kommer mycket, mycket oftare nu. Mm. Det som man förr kallade 1000-årsregn som bara inföll en gång per 1000 år, det händer oftare och oftare. Och då måste vi bereda oss för någonstans så att vi inte står och överraskade och får bada i vatten, för det blir dyrare.
Ni säger att Miljöpartiet vill skydda naturen, ekosystemen och säkra rent vatten för människor och djur. Och se till att människor och andra arter kan leva tillsammans framöver. Ni säger också att Miljöpartiet är miljön och naturen grunden för all politik. Och att ekosystem sätter ramarna för samhället och ekonomin.
Ekosystem sätter ramarna för samhället och ekonomin. Ja.
Förlåt, ja. Vad är rimligt utnyttjande av ekosystem?
att man inte tar ut mer än vad ekosystemet ger. Det är lite samma som ekonomi, att man kan ju inte göra av med mer pengar än man har. Det funkar ju inte i längden. Och man kan heller inte använda naturen mer än vad den ger i längden. Så någonstans måste vi lämna efter oss samma som vi hade när vi kom. Så det är ganska grundläggande egentligen i hela vår politik, att det ska vara en hållbarhet. Att det blir mer och mer, alltså det kommer ju snabbare och snabbare med klimatförändringar. Vi tänker väl på våra egna barn och kommande barnbarn, att de ska också ha en fin värld att leva i.
För det vi gör nu är lite som att jag hade lånat en massa pengar och sen testamenterat skulderna till mina barnbarn. Det är så vi håller på med miljön nu, kan man säga.
Mm. Det går ju bara att hålla med om det faktiskt. Men jag ska inte, det är inte mitt jobb att hålla med någon, men där måste jag hålla med. Alltså, för att det är det som är själva kärnan i problematiken. Liksom.
Vem ska sätta gränserna för ekosystemutnyttjandet?
Forskarna. Eller vi politiker ska ju ta besluten naturligtvis. Ja. Men precis som Martin sa så tror vi inte att det liksom är tyckande eller att man kan tycka att det behövs olika, utan det finns forskare som ändå är ganska eniga om vad vi behöver göra och inte. Och det är det vi vill följa. Vi hittar inte på något eget liksom. Det är inte så relevant, utan vi vill följa det som den liksom generella forskningen säger.
Somliga skulle nog säga att det kommer från politiken och går mot forskningen. Och inte tvärtom, det kommer från forskningen och går mot politiken. Det finns ju, om du förstår vad jag menar. Liksom.
Ja, fast jag håller nog inte alls med.
Det är ju en helt grundläggande, risken är att vi kommer dit. Men ja. Forskningen ska ju vara fri. Ja. Helt vara. Fri från politikernas styrning, absolut. Ja. Det är viktigt. Och det ser vi ju i massa länder, att forskningen inte är fri. Och då blir det politikerna som styr forskningen istället för att vi lyssnar på forskarna och styr politiken efter vad de säger.
Precis, ja absolut. Och både forskning och journalistik, det är oerhört viktigt att det står fritt om vi ska ledas rätt.
Hur ska man kunna sätta sig mot det? Nej, det förstår jag.
Jag har en fråga till er också. Hur går det med en lägre avkastning med ekologiskt jordbruk ihop med en politik som...
Politisk enighet.
Politisk enighet mot högre självförsörjningsgrad för Sverige.
Att hålla på att spruta väldigt, väldigt mycket gifter på markerna, det har ihjäl våra insekter. Det minskar det man kallar biologisk mångfald. Och vi har vi lever mitt i en biologisk mångfaldskris där insekter minskar enormt. Alltså arterna på jorden minskar radikalt. Och har vi inte insekterna kvar så kommer det vara väldigt, väldigt svårt att odla. Så någonstans, det är samma hän med budgeten. Vi kan inte använda systemet hårdare än att det håller långsiktigt. Och då behöver vi ställa om till mer ekologiskt. Just för att insekterna ska finnas kvar och pollinera. För att vi ska kunna leva i den världen vi gör.
Här i Lund driver vi ju hårt att vi måste bevara jordbruksmarken. Mm. Runt Lund har vi ju fantastiskt bra jordbruksmark. Och hela tiden kommer det förslag att bygga olika saker på den. Och då kan vi inte försörja oss själva om vi inte har någon jordbruksmark kvar. Det säger också sig själv.
Så ni har köpt in er på den här typiska lundensiska modellen då med att vi ska bevara jordbruksmark som SD också kör med och andra partier kör med. Liksom. Så ni har enats i den frågan, kan man säga det då i politiken i Lund? Eller?
Det finns fler partier än vi som säger att de värnar jordbruksmarken.
Ja, det gör
sen
det.
Sen
det
är det många sorry. Som glömmer det när det väl kommer till kritan.
Men nu lägger vi på en låt. Lyssna på Fontänbubbel och det här vi hörde var Lalle med Bara för vara mig själv, en fin svensk visa. Och det var du Metta som hade valt den låten.
Ja det var det.
Vad betyder den för dig?
Nej men jag tänkte att det behövs fler platser där vi kan bara vara oss själva och att detta kanske är ett ställe där man bara kan få vara sig själv lite grann. Jag tror vi behöver fler sådana ställen. Mm.
Ni skriver på Miljöpartiets hemsida, citat, det är bråttom att ställa om till fossilfria transporter. Gång, cykel och kollektivtrafik ska vara de enkla och naturliga valen för fler. Vi vill också ställa om till fossilfria bilar och lastbilar. Är detta en målsättning som ni tar höjd för eller är det ett absolut krav?
Det är ju både nationell, regional och lokal politik som tillsammans ska hjälpa oss att göra den omställningen. Här i kommunen så handlar det ju mycket om cykelvägarna inom stan. Men det handlar också om att göra det enklare att parkera med en elbil än med en fossilbil till exempel?
Jag tror det finns två ellastbilar som är kommersiellt bruk i Lund, om jag inte misstår mig. Två stycken.
Ja, det är ju för få.
Men då, vi måste ju, alltså...
Jag tänkte att det är ett krav att det ska gå åt det hållet. Man förändrar ju liksom inte världen på en mandatperiod, hur gärna man än hade velat. Utan, men ett krav för MP i alla styren är ändå att vi ska röra oss i den riktningen. Att vi ska kanske lägga lite mer pengar på järnväg, lite mindre pengar på väg, lite mer pengar på cykelväg. Att gynna, någonstans det ska ju vara lätt att göra rätt. De som gör rätt och vill göra rätt, det ska ju gynnas någonstans. Det ska ju inte vara jättemycket dyrare att leva på ett klimatsmart sätt, för då kan vi inte ställa om. Och vi är väldigt noga med att det ska vara en rättvis omställning. Alla ska kunna vara med. Det ska inte vara att man drabbas ekonomiskt om man har väldigt små inkomster, utan då ska man få kompensation på något annat sätt.
Hur menar ni att elproduktionen ska bli tillräcklig för elförsörjningen till alla kommuner som ska köra med fossilfria bilar och lastbilar? Vilken är er praktiska och tekniska vision för energiproduktionen? Den är svår.
Det finns massor att bygga ut med både solkraft och vindkraft fortfarande. Och ju mer utvecklingen går, ju rasande snabbt. Solceller blir mycket bättre till exempel. Och batterilagring blir mycket bättre. För det har ju varit problemet innan, kan man säga, med vindkraft, att det funkar bara precis när det blåser. Men med, tillsammans med batteriparker, delning av el och så vidare, så kan man lösa det. Och bygga ut ganska rejält.
Ja, det är också så att vi i Sverige producerar ju mer el än vad vi använder. Det exporterar. Vi är en nettoexportör av el. Men i Skåne är vi inte det. Så här fattas det ju el ibland. Och där har vi ett problem att vi har det som kallas flaskhalsar i elnätet. Och där finns det pengar, flaskhalsavgifter liggande, som man skulle kunna bygga ut det. Så vi vill ju att regeringen faktiskt ska använda de här pengarna och bygga ut flaskhalsarna, så vi hänger ihop ordentligt och man kan jämna ut elen över Sverige.
Men är inte det så att när de la ner Barsebäck så blev det lite eltapp där? Och jag menar, det är ju vattenkraften också som står för mycket av elen som kommer till Skåne då.
Och det som vi tänkte att man, för då är det ju med elområdena som gäller, och de hade vi gärna härifrån söder sett över, men i vårat elområde då, fyra, som har ganska dyra el med svenska mått mätt, så skulle man kunna bygga väldigt mycket havsbaserad vindkraft. Och det har varit flera parker på gång planerade som har stoppats av regeringen. För man vill ju inte ha konkurrensen med kärnkraft. Man vill ju att det är kärnkraft man satsar på. Så man har stoppat havsbaserad vindkraft som är väldigt, väldigt effektiv. Man har också tagit bort de här ledningarna in. Att för att göra det ekonomiskt möjligt för de som vill bygga, så ska det också finnas ett ledningsnät in. Och det vill staten inte längre vara med och betala. Det så någonstans så förutsättningarna har man försämrat.
Var det inte så att det var Försvarsmakten som la in ett veto där? För att de störde deras verksamhet i Hanöbukten?
På några ställen är det Försvarsmakten. På några ställen har man egentligen dratt undan matta med att inte längre bekosta anslutningarna.
Och där skulle jag vilja citera den före detta moderata försvarsministern som säger, ja, såklart har militären ett intresse. Klimatet har ett intresse. Det här går att lösa. Mm. Och det är inte jag som har sagt, det är en moderat före detta försvarsminister. Mm.
Okay. Har det löst då?
Förlåt.
Har det löst eller går att lösa?
Det går att lösa.
Det går att lösa. Ja, vill de lösa det?
Det verkar inte så, nej.
Efter 13 september kan vi lösa det kanske.
Kanske det.
En sak som vi inte har tittat på här, det är pumpkraftverk. Som det finns vissa möjligheter att bygga ut det i Sverige. Det är ett enklare sätt än att bygga batterier på kort sikt i alla fall.
Vad är pumpkraftverk?
Pumpkraftverk, det är när man har en kraftverkdamm högt upp på en sjö eller älv nedanför som är djup. Så kan man
låta fallet där som man utnyttjar.
Fallet utnyttjas, sen pumpar man tillbaka när bilden när elen är billig.
Ah. Ett sätt att lagra energi istället för batteri.
Mm. Ja. Låter som vissa intrång i naturen, men jag är inte särskilt insatt i det.
Men det är liksom det är bara på ett ställe liksom.
Ja, precis. Så kanske man kan kombinera med vattenkraft. Ja.
Men ingår, alltså jag tänker det här med kärnkraft, så har ni ju sagt att ni har sagt att man ska lyssna på forskarna. Samtidigt så är det ganska, forskningen har varit ganska tydlig med att man menar att det behövs kärnkraft, att det är en av de effekter. Och det är inte bara, ofta har det låtit som att ja, men det är marknadens egna beslut, men tar ni inte grann, underskattar ni inte er själva då, alltså att ni tar åt äran, eller vad man nu ska kalla, från era egna beslut, eftersom ni har politiskt plan, alltså det var ett, i hög grad ett politiskt beslut, många av de här nedstängningarna. Varför förnekar man det och bara överlåter det? Ja, det är marknadens beslut.
Alltså själva nedstängningen har ju inte varit politiskt. Ja, det har varit marknaden, men spelreglerna sätter ju politiken. Och på samma sätt som man då dragit undan mattan nu för vindkraften, havsbaserad vindkraft, genom att ta bort anslutningarna. Så det är klart att spelreglerna sätts politiskt. Så är det ju.
Men ni menar inte att det har inte någonting med era beslut att marknaden kan ha lyssnat på det? Eller att eftersom att de inte har bedömt att det inte är lönt att satsa på grund av den psykologin, alltså från politiskt håll?
Bedömt att det inte är ekonomiskt att satsa på det. Och även de kärnkraftverk vi har kvar i Sverige kommer ju behöva väldigt stora investeringar framöver. Men med den styret som är i Stockholm just nu så försöker man göra det mer fördelaktigt. Och då ser det ut som att det blir en utbyggnad av kärnkraft. Men vi ser ju också att man ska jobba i tid. Alltså hade man i tid börjat bygga de här vindkraftverken så hade vi ju haft den el redan nu. Det är väldigt mycket snabbare lösning att bygga havsbaserad vindkraft, även om det också är ett stort projekt. Att få kärnkraft på plats i elområde 4, vi pratar i 20 år kanske, och väldigt höga avgifter.
Men det var ju tal om modulära kärnkraftsreaktorer, små kärnkraftsreaktorer.
Har du sett några sådana?
Nej, jag har inte sett några.
Nej, på SDs valprogram finns de, men jag vet inte i verkligheten var de finns.
Det finns ju vissa problem, tekniska problem med att bygga dem, om man säger så.
Just det. Och jag tänker också någonstans i det säkerhetspolitiska läget vi lever, tyvärr, så skulle inte jag vilja bo granne med ett kärnkraftverk ifall det kommer någonting som skjuter på kvarteret där jag bor.
Fast man kanske inte skulle bo, det är många som inte vill bli granne med vindkraftverk heller, eftersom de menar att det surrar och stör naturen.
Ja, kanske så lite mindre risker
då. Så det är väl, nej men kärnkraft alltså, det har ju varit relativt liten då. Alltså vi hade, det var ju Harrisburg och så var det Tjernobyl, båda exempel när det inte var, där de var väldigt osäkra. Alltså Sverige har ju haft väldigt mycket, har ju mycket säkrare kärnkraftverk idag jämfört med 70-talet. Och det här i Fukushima i Japan, det var för att det byggdes på plattor som var jordbävs. Så det, jag tror nog ändå att det är lite säkrare ändå, oavsett om liksom svenska kärnkraften, de här extremexemplen. Alltså.
Det är de säkert. Samtidigt så är det ju så att förr eller senare så kommer det hända en olycka, det säger man. Det är ju en tids, och när det händer är ju konsekvenserna brutala. Man har ju också avfallet som man fortfarande inte har en lösning på. Så även om vindkraften upplever störande, den stora vindkraftutbyggnaden i Skåne, den ser vi är till havs.
Det kan hända i långt Sverige, men risken är mindre i Sverige om man, det är
Ja, fast när det väl händer så är det fruktansvärda konsekvenser.
Sen pratar man ju ibland om kärnkraft som att den pumpar alltid på, den går alltid till skillnad från sol och vind som beror på vädret. Nu ser vi ju hur kärnkraftverk har stängt ner i sommar för att kylvattnet är för varmt. Även kärnkraft är väderberoende.
I Ungern, men inte
till exempel.
Inte i Sverige.
Inte än.
Det är väl mindre risk här i Sverige. Men
det är mindre risk här i Sverige, ja.
Ja, vi ska gå vidare.
Hur många vindkraftverk måste byggas ut för att kunna verkställa er vision av samhället?
Det gröna samhället.
Jag har ingen siffra att ge, men det man kan säga är att vindkraftverken är enormt mycket mer effektiva och större för den delen än det var för ett antal år sedan. Så att ofta nu när man ersätter ett gammalt med ett nytt så får man väldigt mycket mer energi. Men om du lär en siffra så har jag inte den i huvudet.
Inte jag heller, tyvärr.
Hur ska vi balansera elnätet och konstant hålla den på 50 hertz i sekunden när vi får vindbortfall på 80% och inte har någon kärnkraft?
Ja. Ja, men här kommer ju batterilagring in. Här kommer också delade tjänster in. Att man i ett område går ihop och delar el. Och man har sin bil som backup. Man har sitt privata batteri som backup. Samverkar mycket mer än vad man gör idag.
Och bygga ihop elnätet. Alltså de här flaskhalsarna måste bort så att vi har samma. För det blåser alltid någonstans eller är soligt någonstans. Och även kärnkraftverk stängs ju ner akut. Och då tar det ganska lång tid med att man kan öppna dem igen. Det är alldeles så att man bara kan slå på timmen efter.
Men då hoppar vi nästa fråga. För det verkar som ni har lite koll på hur elproduktionen fungerar. Så, men bygger era miljölösningar på känslor?
Ja. Nej, det skulle jag verkligen inte säga, utan Miljöpartiet är väldigt forskningsbaserat. Vi har ingen egen vinning av det ena eller det andra, utan vi
bygger inte all politik på känslor. Bygger inte all politik på känslor på något sätt.
Alltså,
har inte alla ideologier ändå någon känslor. Alltså, ingen kan väl
hänvisar helt till forskningen, inte, ni, inte heller ni.
Ja, om du tänkte jag större, nu trodde jag vi pratade om elfrågan eller kärnkraftfrågan. Ja, men det är klart att det bygger på en ideologi och någonting vad man tycker är viktigt och vad man värderar. Och det är klart att vi har en ideologi i vårt parti också som bygger på att vi ska ta hand om varandra, att vi ska komma, ta hand om kommande generationer, att vi ska ta hand om djur och natur. Och det är någonstans, som vi säger, det är lite baseline för att vi ska överleva på ett gott sätt allihopa.
Måste vi tillbaka till 1700-talet med er politik?
Tvärtom.
Tvärtom. Vi ska framåt till 2100-talet.
Ja.
Ja, men absolut. Framtiden kommer ju så annorlunda ut idag, men ibland tror vi att vi ska lösa framtidens problem med gårdagens lösningar. Och det tycker inte jag är vi som står för det framförallt.
För att det handlar ju lite grann om att antingen vill man tillbaka till det gamla och inte ha någon produktion av onödigt materiel och produkter och så. Eller så vill man utveckla industrin och göra det mer energieffektivt och liknande. Att tillverka saker så att det inte blir så mycket utsläpp och så.
Man måste göra både och. Alltså vi måste ju konsumera på ett annat sätt. Det tror jag att vi måste göra i hela världen i stort sett. Men vi måste också tillverka på ett annat sätt.
Jag tror också vi måste ställa oss frågan som politiker. Vad är det vi tycker är viktigt i livet? Vad är viktigt? Vad är det man blir lycklig av? Alltså vad får vi bra liv av? Är det att konsumera så mycket som möjligt? Blir vi lyckliga av att köra en fossilbil eller en icke-fossilbil? Alltså någonstans hela den här livssituationen vi har. Vad skapar bra liv för många människor? Att det är liksom känslan i vår politik i så fall.
Vi går vidare med en låt så återkommer vi. Lyssna på Fontänbubbel och det här vi hörde var Talk to me med Robin och Sara Larsson.
Ja, ni säger i MPs valmanifest att det kommer att snabbt och att alla kommer att vinna på en snabb och rättvis klimatomställning i landet. Där klimatmålen ligger fast och vägleder politiken framåt. Att klimatomställningen både är en absolut nödvändighet och samtidigt vår tids största möjlighet. Kan klimatomställningen spara pengar som kan sänka Lunds kommunskatt?
Det kan det göra på sikt. Ställer vi inte om så kommer det kosta enormt mycket mer. Om vi inte bygger ett samhälle som är rustat för skyfall, extremvärme och så vidare så kommer det bli dyrt. Det kommer kosta människoliv, kommer kosta fler sjuka människor. Så det är en investering som lönar sig på längden.
Ja. Om det men alltså, leder så att det samhällsekonomiskt blir dyrare? Av,
på kort sikt kan det bli dyrare. På lång sikt så kan det bli en besparing.
Borde inte bli det på lång sikt också då? Dyrare med om det inte är, om man inte har klimat, om man inte lyckas ställa om klimatet.
Om vi tar oljan som exempel, ja, så kommer den sannolikt inte bli billigare i en orolig värld. Det ser vi ju nu hur den sticker iväg när det blir krig. Hade vi ställt om till elbilar nu så hade vi sluppit lägga en massa skattepengar på att sänka oljepriset och bensinpriset. Mm. Så på även kort sikt hade det hänt någonting där.
Vi tänkte gå över till någonting som har med flyktingpolitiken. Och
Vänta lite. Ni har på regional nivå drivit krav på gratis kollektivtrafik för alla ungdomar i Skåne. Trots att en vanlig enkel bussbiljett idag kostar uppemot 32 kronor så är det ändå ofta trångt på bussarna i centrum. Alltså det är ofta liksom så att alla pendlar och mycket, många av de här pendlarna är ju ungdomar som hellre åker buss än cyklar. Och min fråga är då, riskerar inte gratis resor för denna grupp att leda till minskade incitament att använda cykeln och därmed leda till ännu mer alltså trängsel inom kollektivtrafiken som kanske tränger ut många andra grupper? Vore det inte mer rättvist prioritera medel att rikta den här typen av verksamheter till en åldersgrupp i störst behov, till exempel pensionärer?
Ja, flera bra frågor igen. Det finns ju alltid en risk om man gör det enklare eller billigare eller tillgängligare med kollektivtrafik att en och annan ställer cykeln, och det är ju inte bra, för det är ju folkhälsa att röra sig och det är ju härligt att cykla och så. Så den risken finns ju alltid, men det vi ser och det vi vill, det är att alla gymnasieelever ska få tillgång till Skånetrafiken kort, för man väljer inte var man bor. Det är inte alla föräldrar som har råd att köpa resor till en. Alltså, bor man utanför stan så får man pendla måndag till fredag. Men ens vänner får inte kanske komma. Jag bor ute i Dalby. Min dotter får en biljett så hon kan åka till Lund. Men hennes kompisar som bor i Lund får ingen biljett så de kan åka till Dalby till exempel. Och att man också får den här friheten som unga att kunna röra sig runt i samhället.
Men jag tänker att många unga rör sig ändå. Och det finns ju möjligheter. Så man kan ju använda cykel. Men det kan man inte om man är på samma sätt om man är äldre. Liksom, eller har någon funktionsnedsättning. Alltså, är det inte risk, alltså det här moral hazard, att man inte har en självrisk, och att det blir det, att till exempel individer och företag, att de ser att de är beredda att ta större risker eftersom det är någon annan som betalar?
Alltså, vi tänker ändå att det är någon sorts jämlikhetsfråga, att man har chans att röra sig runt, inte bara inom Lund, utan att man ska kunna åka tåget till Malmö eller till Kristianstad eller var du nu vill åka inom Skåne och träffa vänner och gå på aktiviteter kanske. Alltså, hushållsekonomin ser ju väldigt, väldigt olika ut i olika familjer, och det är verkligen långt ifrån alla som har råd att prioritera att barnen ska, eller ungdomarna ska få lov att resa på helger eller resa. Man har helt enkelt inte pengarna, samtidigt som vi får ett bra resmönster. Men sen vill vi ju ha billiga biljetter för alla, för vi vill ha det här Sverigekortet. Och då ska det bara kosta 250 kronor i månaden hela Skåne för pensionärer. Så vi vill ju ha en kraftig prissänkning även där.
Är det pragmatiskt eller icke-pragmatiskt det du säger nu?
Ja, det får nog du svara på.
Ja, det kan vara en svår fråga.
Jag kan säga att idag är det gratis i vissa kommuner. Så det, någonstans tänker vi att det ska vara rättvist också i alla kommuner. För vissa, detta är en kommunal fråga där vissa kommuner har gjort in och betalar det. Andra kommuner gör det inte. Så det spelar roll. I samma gymnasieskola så har vissa elever det här kortet, andra har det inte.
Nu tänkte vi gå in på migrationsfrågor. Okej. Ni säger att ni vill ta emot minst 5000 kvotflyktingar per år. Det blir typ 5 promille. Är det där vi landar efter valet om ni får bestämma?
Det blir väl förhoppningsvis där vi landar om vi får med och bestämma till att börja med. Och det handlar ju om att vi faktiskt har extremt låg invandring till Sverige just nu. Och kvotflyktingar är ju de absolut värst utsatta i världen, som FN säger. De här människorna behöver hjälp. Och då måste alla länder i Europa hjälpa till. Och det måste vi också göra.
Och då har vi en följdfråga här. Alltså det är så här att Europa och Kina fiskar ut afrikanska vatten. Och det skapar problem som piratverksamhet, framförallt i och runt Adenviken just nu i alla fall. Och den rika världen ökar på utsläppen som bidrar till klimatförändringarna. Och det skapar klimatflyktingvågor mot Europa. Vad betyder den moraliska aspekten?
Jättebra skildrat, för det är precis så det är, att någonstans att vi, regeringen nu säger att vi släpper inte ut så mycket, men vi gör det ju faktiskt indirekt genom att vi faktiskt köper väldigt mycket varor som är tveksamt producerade, att vi lever långt över vad jorden tillåter. Och samtidigt att vi rovfisket på havet är ju helt oacceptabelt, fullständigt.
Och jag skulle vilja kommentera det här med Kina, det är ju helt rätt, de köper ju upp enorma mängder mark i södra Afrika, mellersta Afrika. De bygger samtidigt väldigt mycket vägar och utvecklar landet. Men det som händer är att de köper mark med långsiktigt plan att säkra Kinas livsmedelsförsörjning. Och de får det mycket lättare att komma in där om vi inte har ett bistånd från demokratiska länder som Sverige. Så när vi drar ner vårt bistånd så öppnar vi upp för diktaturer att gå in och styra i de länderna.
Du tänker precis som jag. Jag måste säga att jag håller med dig fullständigt i den frågan. Men är det en bra sak att driva på för ökad klimatflyktingmottagning med tanke på den situation vi hamnade i runt 2015?
Ja, det tycker vi. Och vi tycker också att det här med kvotflyktingar är viktigt just därför. För då handlar det om att man ska lägga det jämnt. Det ska inte bara vara vissa länder som tar emot de flesta, utan det ska vara en fördelning där alla länder i Europa hjälps åt och vi ska ta vår del.
Och det viktigaste är ju att vi ställer om så att vi inte får... Vi sänker antalet klimatflyktingar på sikt. Den här vågen som var människor på flykt 2015 kommer att vara en piss i Nilen jämfört med vad som händer när klimatförändringarna slår till på
riktigt. Men hur kan man göra, alltså det verkar vara svårt att få EU att enas, eller den rika världen allmänt. Alltså hur ska man kunna få upp alla på samma linje idag? Är inte situationen ännu mer hopplös idag? Alltså är det... att tänka att ja, vi klarar, vi tar emot alla här, så vi vet att alla andra, alla som kommer hit, så vi vet att alla andra länder ställer upp för oss. Men uppenbarligen funkar det inte så, eftersom de inte ställer upp, EU inte ställer upp förra gången.
Och de ställer inte upp i Spanien nu när det kommer många flyktingar till Coito, eller vad det heter, i Spanien. De ställer inte upp med stöd i EU. De får klara sig själva där i Spanien tydligen.
Jag är ju en otroligt stor vän av EU, och sen finns det utmaningar. Alltså när länderna väljer högerextrema partier så kommer de också få inflytande i EU, och det är trist. Miljöpartiet har tre helt fantastiska personer i EU-parlamentet som driver på just de här frågorna.
Ja, och någonstans tänkte jag också något som vi kanske inte trodde, eller jag trodde inte att jag under min livstid skulle behöva driva på i demokratifrågor, där vi liksom backar i världen idag vad det gäller hur många människor som faktiskt lever i liberala demokratier. Det är inte alls många procent som gör det. Jag tror det är 7% som lever i en liberal demokrati idag. Och någonstans, om vi inte har demokrati, om vi inte har öppenhet, utan när vi har den här extremhögervågen som har varit, då är det också väldigt svårt att komma överens om. Alltså de har ju en helt annan agenda, de vill ju inte det här. De har ju en helt annan agenda än att vara sig rädda världen eller rädda människor.
Vi har en sista fråga på migrationsområdet. Vi vet att ni vill ha en human integration, men hur ser er ideala integrationspolitik ut?
Integration handlar ju mer om hur vi lever tillsammans här i Sverige, hur vi möts. Då handlar det bland annat om att bygga blandad bebyggelse så att människor har en chans att mötas. Det handlar om att minska den rasism som finns i samhället så att människor kan komma in på arbetsmarknad, våga tro på vad de vill utan att bli hotade och hatade.
Men hur åstadkommer man det? För det har ju varit väldigt kontroversiellt det här med att man bygger... Att man bygger så här slumområden, eller vad man nu ska kalla, i såna här bland lägenheter, bland bostadsrätter liksom, i finare områden.
Alltså,
det har kallats för tvångsblandning och sånt. Liksom. Ja. Finns det acceptans för den typen av integration? Alltså,
samtidigt så tror jag att den politiken som nu sker i Sverige nationellt och i stor del av västvärlden, där vi har extremt stor ökade klyftor, att de rika blir väldigt mycket, mycket rikare, och det finns många, många fler som lever i barnfattigdom, men det gjorde när jag växte upp i Sverige. De klyftorna skapar i sig ett otryggt samhälle, så någonstans tror jag man kan inte bygga bort fattiga, man kan inte bygga bort andra människor, utan någonstans genom att utjämna klyftorna, genom att se till att alla har en plats i samhället, och det handlar inte om var man kommer ifrån, utan det är lika stort utanförskap om man kanske är extremt ekonomiskt utsatt.
Jag var på en bostadspolitisk debatt igår med samtliga partier i Lunds kommun, och alla partier i den debatten pratade om vikten av blandade bostadsområden. Så intressant. Det överraskar mig lite, ska jag säga. För så låter det ju inte.
Man vill gärna ha blandade bostadsområden. Men man vill ju inte blanda kriminalitet med normala människor, som det heter. Alltså, det är ju det som är frågan, har hamnat där har den hamnat liksom.
Samtidigt så, vem blir kriminell? Jag tror inte att den som har en trygg uppväxt, den som det fungerar för i skolan, som får den hjälpen man behöver i skolan, det är barnet som ser att den har en framtid, som någonstans säger att jag kommer ha en plats i det här samhället, den blir inte kriminell.
Nej, men alltså,
det är barnen som blir svikna av vuxensamhället, det är de som hamnar där, och då skapar man ju genom den här stänga ute mentaliteten, då skapar man ju otryggheten i samhället.
Det kan jag hålla med om, men det var inte så jag menade. Jag menar inte att anklaga er, så, utan det var en fråga jag hade. Som jag tänkte, att det har ju gått mot den situationen i Sverige att vi har en politik som går ut på hårda straff, och det är hårda tag, och allt från bidrag till straffsatser och så liksom, och hur de ska tas om hand i fängelserna, och det är 14-åringar som ska sättas i fängelse och så. Och då är ju frågan relevant, alltså, om man säger så, att den måste ju ställas. Det är ju så det går åt det hållet.
Jo, nu avbryter vi för en låt. Vi lyssnar på Fontänbubbel, och det här vi hörde var Heroes med David Bowie. Och det var du, Martin, som hade valt den. Ja. Är David Bowie en idol för dig eller vad?
David Bowie har varit och är en idol sedan jag var 9 år gammal. Och Heroes är en av världens bästa låtar tycker jag. Som berättar att vi människor med rätt förutsättningar kan vi alla vara hjältar och hjältinnor.
Ja, vi går vidare här. Ni har på senare tid gått ut på att ni vill, det har ni för sig alltid, ni har ju länge drivit det här liksom förkorta arbetstiden och så. Men nu har ni preciserat att ni successivt vill införa en 4 dagars arbetsvecka. Samtidigt så har vi under flera decenniers tid haft en demografisk utveckling där allt färre arbetsföra förväntas försörja allt fler äldre i kombination med att det för närvarande råder en extrem obalans beträffande matchningen på svensk arbetsmarknad där väldigt mycket personal placerats på tjänster där de egentligen är kraftigt överkvalificerade för. Och min fråga är då, hur går den här ekvationen ihop?
Det är ju väldigt svårt när människor väljer att inte föda barn och vi väljer att nästan stänga våra gränser och till och med utvisa människor som tar viktiga jobb här.
Ja, men blir det inte ännu svårare då att det är ännu färre som jobbar alltså liksom av de som blir fri eller liksom de som får ledig tid att det blir ännu färre som kan komma i. Är det inte ett argument för motsatsen snarare att vi kanske börjar jobba mer?
Samtidigt så har vi ju en psykisk ohälsa som ökar väldigt mycket. Man kan säga att en pandemi av psykisk ohälsa i västvärlden som drar fram. Och någonstans, det finns säkert många anledningar vad det är, men väldigt många människor upplever att man får inte livspusslet att gå ihop. Alltså, när båda i familjen vill göra karriär och man vill samtidigt liksom, man vill skaffa barn. Alltså pusslet går inte ihop, det blir för svårt. Det här ettårhjulet. Man vill göra andra saker och då tror vi också att dela på jobben mer. Jag tror heller inte att jobben kommer att se likadant. De har aldrig sett ut likadant över tid. Utan hur jobb ser ut nu, hur de ser ut liksom på den här tiden som Sverigedemokraterna pratar om. Men i framtiden så har vi också vi har olika liksom lösningar som kommer att ta över vissa arbetsuppgifter.
Och så är det ju. Inom många arbetsplatser så har man ju gått ner i arbetstid och det finns väldigt mycket, det finns möjligheter och marginaler till det och det finns, precis som du säger, AI att man kan använda av det. Men problemet är att det är skillnad på den privata industrin och inom offentlig sektor. För inom offentlig sektor behövs det personal. Då måste man ha mänsklig arbetskraft på ett helt annat sätt. Och det är ju dessutom så att vad var det nu jag skulle säga? Många, det är ju inte alldeles enkelt heller att så fort, bara för att någon går mer arbetslös, så det är ingen sån här undanträngningseffekt att om någon jobbar mindre så kan man anställa någon mer, utan varje ny individ är ju en väldigt så här kostnad. Alltså, jag har ju suttit i styrelsemöten själv och jag vet ju hur besvärligt det är. Folk pratar, men vi ska få in den här personen, vad det här kommer kosta. Så även om någon annan är i roll. Så jag har lite svårt att se hur den här ekvationen går ihop, hur man löser det här. Liksom.
Det kommer ju bli dels en ökad utgift och dels en besparing. När man arbetar mindre så kommer folk bli mindre sjukskrivna. Det man har sett på forskning där man har minskat lite är ju inte att det produceras speciellt mycket mindre. Jag har själv bytt jobb ganska nyligen från en arbetsplats där vi hade 40 timmars vecka till att gå till en som har 37,5.
Men frågan är,
gör inte mindre på de
37,5 timmar. Var det här inom den privata eller den offentliga sektorn? Alltså för eftersom när det är äldrevård och sånt så är det väldigt personalintensivt. Liksom.
Det är på ett annat sätt, jag håller med.
Nej, men då innebär det att kanske att fler andel av befolkningen kanske behöver jobba i yrken där man jobbar med människor. Så kan det bli en utveckling. Men jag tänkte också att...
Kan komplettera med, det var ju väldigt, väldigt länge sedan vi sänkte arbetstiden sist. Och vi måste ju ha blivit väldigt mycket mer effektiva sedan dess.
Fast det är inte riktigt samma, eftersom då var det en guldålder i både exportindustrin och man hade också, även om vi har mycket, mycket högre skatt idag, alltså vi har ju inte gett, alltså man kan ju absolut höja skatten idag också, så det är inte riktigt så, men överlag, alltså man hade industrin på högvarv, så det är väl inte riktigt samma förutsättningar idag. Man har ett stort utanförskap och det är liksom saker som är liksom väldigt många, det är mycket större problem med matchningen liksom, så det är väldigt många saker som är annorlunda nu jämfört med då, menar jag.
Ja, men jag var inne på samma sak, men jag tappade mig, att det är ju ingen naturlag att det är just 40 timmar, och det finns ju andra länder som har kortare arbetstid än Sverige, och jag tror att man måste se någonstans liksom, vad vill vi få ut av livet? Vill vi liksom jobba ihjäl oss, eller vill vi få ihop hela livet, att det ska liksom fungera, även att man ska ha en fritid, att man ska inte behöva välja. Och vi har också väldigt många som står utanför arbetsmarknaden. Skåne har högst arbetslöshet i hela Sverige, och det är ju ett matchningsproblem, precis som du säger. Men vi måste ju få med så alla människor har en uppgift någonstans. Vi kan inte ha så många som står utanför och samtidigt jobbar andra ihjäl sig.
Okej, vi går vidare.
Jag hörde en grej på radion igår. Och det var att det var tyska debattörer som pratade om att höja arbetstiden från 35 till 40 timmar utan lönehöjning. Och det är väl ett skott för framtiden, men diskussionen förekommer där också. Mm.
Så de vill alltså höja arbetstiden men inte höja lönen?
Ja, till en början. Ja. Mm.
Till en början?
Ja, det lär väl bli. Ska väl förhandlas i så fall. Det ska förhandlas så att de ska väl komma överens med någonting, men det var arbetsgivaren som gick ut med det det kravet.
Okej.
Ni säger att ni vill höja lönerna för personal inom äldreomsorg och LSS, och att statusen med dessa arbeten behöver höjas, så att fler vill jobba inom omsorgen. För det menar ni minskar könsbaserade löneklyftor och säkrar välfärden när allt fler blir äldre. Kan ni driva igenom lönefrågor i Lunds kommun och Region Skåne?
I Lunds kommun så har vi ju det som ett konkret förslag, att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar i äldreomsorgen till exempel. Och anledningen till det är ju att det är väldigt svårt att rekrytera personer. Lite som du var inne på, det behövs människor där. Och där tänker vi att första steget är att höja lönen, och sen nästa steg är att sänka arbetstiden. Det kanske måste gå i den ordningen.
Frågan var ju, kan ni driva igenom lönefrågor i Lunds kommun och Region Skåne?
Det beror på hur mycket inflytande vi får. Men lönefrågor för omsorgspersonal kan vi ju driva, absolut.
Valet avgör.
Valet avgör, såklart.
Ja. In insändare i Sydsvenskan från den 2 juni i år skrev Miljöpartiet: 44 000 unga har förlorat en specialiserad verksamhet syftande på unga vuxna. Unga vuxna var en mottagning som kommunen drev för dem mellan 16 och 29 som låg i det här huset faktiskt. Kommer ni att göra vad ni kan för att driva på en återstart av mottagningen unga vuxna i Lund?
Ja, det är ett av våra regionala vallöfte. Vi har tyckt att det har varit en jätteviktig verksamhet för unga, där man har jobbat med kommunen och regionen tillsammans för att ha en lågtröskelverksamhet där man snabbt ska kunna få hjälp om man har problem. Och vi vill öppna både i Lund, vi vill öppna i Malmö, i Kristianstad och Helsingborg. Så fyra stycken vill vi öppna till att börja med. Inte bara i Lund. Så det är verkligen en prioriterad fråga.
Och då ska den ju inte ligga här i det här huset, antar jag. För vi ska ju få den tredje våningen här.
Ja, det blir väl bra.
Det blir jättebra. Vi behöver verkligen det. Det är trångt här.
Men det finns fler hus i Lund, har jag hört.
Mm. Inte fontänhus.
Nej, men fler hus som unga vuxna skulle kunna flytta
sant.
In i. Nej, inte fontänhus.
I samband med P1s utfrågning av Daniel Heldén inför årets riksdagsval så framgår det att ni inte vill ändra systemet med villkorlig frigivning. Alltså det här är frågan om brott och straff. Det har ändå förekommit flera uppmärksammade fall där gärningsmannen knappt har fått något straff alls med hänvisning till just det breda praktiserandet av villkorlig frigivning. Till exempel när det gäller, om man ska ta liksom sådana här populära exempel eller sådär, men som ändå kan vara värt att, eftersom många blivit upprörda, till exempel han Nytorgsmannen, så var det ett beslut som fattades att han fick villkor, trots att han inte ens hade visat några tecken på förbättring under den tiden han satt häktad eller inlåst. Och frågan är, krockar inte det här breda praktiserandet av villkor i frigivning, alltså med brottsoffrens / individens rätt till såväl upprättelse som säkerhet?
Nej, jag kan bara säga att jag har tyvärr inte lyssnat på intervjun och är heller inte insatt i detaljerna runt omkring det, så att jag får hänvisa till Daniel Heldén eller till vårt nationella. Vi är ju region- och kommunpolitiker, så att tyvärr jag kan inte detaljerna runt det.
Man behöver inte kunna så mycket om detaljerna, men du hör vad han säger, liksom, att det var så det gick till ju.
Ja, ja, det var ju det. Och det menar jag, har blivit mer skeptisk själv liksom, så efter det villkorlig, när det används på det sättet att man inte ens behöver visa att man har förbättrat sig, att många får det ändå, att det är ren praxis att man bara delar, att man ofta delar ut det.
Man måste kunna ha en åsikt om det i alla fall, tycker jag.
Ja. Ja, alltså, jag tror ju att man kan behöva ha kvar villkorlig frigivning, men här har det ju brustit, det är ju självklart, och det kommer du säkert göra utan villkorlig frigivning också.
Men visst, är det inte, inte större risk alltså, om det, när det är villkorlig frigivning och det dessutom praktiseras så brett, borde man inte göra en översyn av i alla fall tillämpningen av villkorlig,
hur det, jo, jag tycker det kan låta rimligt med en översyn av hur det fungerar. Och inte bara de här typiska populistiska, ja, fallen, för de finns absolut, jo, men vi kan inte basera den bara på dem, då får det vara en rejäl genomlysning. Finns det de där det faktiskt hjälper också?
Jag kan väl hoppa lite igen här, för Miljöpartiet vill införa förbud mot farliga kemikalier, driva på för skärpt kemikalielagstiftning och sanera
på EU-nivå och sanera
på EU-nivå, ja, och sanera förorenad mark från miljögifter och stärka skydda grundvattentäkter. Kommun ska få bättre stöd att rena vatten från gifter. Hur hanterar ni läkemedelsrester i dricksvattnet?
Hur vi hanterar det på, alltså, vi vill ha en så bra rening som möjligt naturligtvis, och att man också har, att man tar hand om läkemedel så att så lite som möjligt hamnar i, alltså att det hamnar så lite möjligt spolas ner, utan att man samlar in det ordnat precis som det görs, och att det har bra krav på reningsverk naturligtvis. Och jag tänker också att det är väldigt viktigt, både kemikalielagstiftning och läkemedel, att det är, man ska ha rätt som människa att inte få i sig de här kemikalierna. Man ska ha rätt att kunna leva utan få i sig andra människors mediciner som man inte vill. Så jag tycker det är väldigt, väldigt viktig politik för oss att skydda människor mot kemikalier och skydda miljön mot kemikalier och farliga ämnen.
Och fiskarna får, ja, också i sig läkemedel, ja, har jag hört.
Helt förfärligt.
Och det är ju samma sak där som när vi pratar om att värna klimatet i övrigt, att vi skjuter fram problemet på våra barn och vi släpper ut kemikalier i mixar som vi inte vet vad de gör ihop ens. Hur kommer det påverka framtida generationer?
Och jag kan ju fråga apropå det här, men när man pratar om miljö, alltså en sak som man har gjort problem, jag vet inte om det är, bara är regeringens förtjänst eller om det är alla partier som är, eller förtjänst eller brist eller vad man nu ska kalla, men att mycket av miljöfrågorna liksom, att då man har skiftat, man har ändrat formuleringarna så att det bara handlar om klimat, men alltså miljö, det finns ju, även om klimatfrågan absolut är en allvarlig och viktig fråga, så finns det ju många andra problem som också är allvarliga, till exempel försurningen och sånt, men när man tar bort miljöformuleringen med hänvisning till klimat, då låter det som att, ja, men andra miljöproblem spelar ingen roll. Liksom, hur ställer ni er till den inställningen? Liksom, att
precis, lika viktigt. Mm. Och den hänger de ju ihop till stor del, och när vi pratar biologisk mångfald och så här. Men det finns många, alltså miljöfrågorna, de rena miljöfrågorna är också oerhört viktiga för att vi ska kunna leva bra.
Det nya som har kommit in på slutet här är ju PFAS i olika former. Och finns det möjlighet att kolfilterrena, så kanske det går att få ner PFAS-salt i dricksvatten. Kommer ni att satsa på, vara med på en sån satsning?
Absolut, satsa på att få ner PFAS. Sen exakt hur det ska gå till tekniskt får vi lämna till forskarna här också, hur man gör det bäst.
För det är svårt. Det är en så här, kallas evighetskemikalien eller sådär. Den stannar i naturen och hamnar i dricksvattnet och går inte bort. Liksom.
Det visar väl otroligt farligt det att släppa ut den. Varför det är viktigt att få bort de produkterna från marknaden. Och någonstans tänkte jag att vi har ändå under en viss tid förbättrat. Att man inte har fått ut lika mycket farliga produkter. Men nu så har vi den stora importen som, när man importerar själv från Kina och så vidare. Vi får hit saker och vi faktiskt inte riktigt vet vad de innehåller. Och som sen dessutom säljs vidare. Så även om man inte själv handlar så kanske man får det liksom hem. Så någonstans jag tänker att detta är väldigt, väldigt viktiga frågor. Att vi inte ska gå bakåt i utvecklingen.
Vi lägger på en låt och sen släpper vi in publiken efter det. Vi lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Andas in, andas ut med Folkhemmet. Intressant bandnamn. Här är en anonym fråga. Miljöpartiet vill ju höja sjukersättningen, men det vill inte Centern. Så för att få majoritet i riksdagen så måste Miljöpartiet, Vänstern och Socialdemokraterna samarbeta med Sverigedemokraterna i den här frågan. Kommer ni att göra det?
Jag tror att det här kommer bli en förhandling efter valet. Om vi säger att Tidöregeringen kommer inte kunna fortsätta, så kommer det bli en förhandlingsfråga där. Miljöpartiet kommer inte i det förhandla med Sverigedemokraterna. Det gör vi inte på någon nivå.
Men det kan ju ändå bli, jag gissar att fråga liksom att man blir ändå tvungen att göra, att det visar sig att för att få majoritet för ett förslag så måste man ibland söka med partier man annars inte vill samarbeta med.
Man kan lägga fram ett förslag som Sverigedemokraterna stödjer. Det är inget problem.
Det är också så att man i en partiförhandling när man bildar en regering eller ett region eller kommunstyre för den delen, så är det ju givande och tagande att vi får igenom några frågor och andra partier får igenom andra frågor. För vi har ju inte fyra, eller hur många partier vi är nu, lika partiprogram. Utan några frågor kommer vi få igenom, andra får andra igenom. Och så
du sa att man kunde lägga fram ett förslag som Sverigedemokraterna kan stödja, eller sa du det?
Ja, det sa jag. Om de tycker precis samma så kan de ju stödja den när det blir votering.
Om Miljöpartiet lägger fram ett förslag, menar du?
Ja, eller den sittande regeringen, ja. Eller Miljöpartiet.
Vem som än lägger fram ett förslag.
Ja. Och det händer ju i kommunen också att Sverigedemokrater och Miljöpartister röstar likadant. Det kan man ju inte komma ifrån.
Och är det ingen annan som har en fråga så får vi faktiskt ta och tacka för den här gången. Och vi tackar Metta Ivarsson och Martin Nilgård.
Tack, tack.
För deras medverkan i den här podden idag. Det var Miljöpartiet som var här.
Ja. Och så tackar vi oss själva. Roger som har varit ankare nästan stora. Liksom, och Per-Åke och jag, Olof. Och så tackar vi publiken. Och så tackar vi Emil.
Och nästa vecka så kommer
Per och Tina som har skött tekniken.
Och nästa vecka så kommer Vänsterpartiet och Liberalerna hit.
Framförallt Emil.
Och Emil.
Ja. Nej, men förlåt, jag pratar Emil.
Det är lugnt. I alla fall så vi säger hej då till publiken och hej då till våra gäster och lägger på en låt, va?
Ja.